Kommer aldrig solen av Elsie Rydsjö.
Fred med Ryssland i Nystad 1721, och på olika vägar och olika sätt kommer nu fångarna från Tobolsk äntligen tillbaka hem. Liksom i den tidigare boken Karolinas Poltava är deras namn valda helt på mofo ur dåtida rullor. Eventuella likheter med då eller nu levande personer är slumpmässiga och ofrivilliga. Mariebergs stora gård har jag byggt alldeles själv. Jag vet precis var den ligger, och utsikten därifrån är just sån som jag beskriver den. Om ni skulle vilja göra visit där, så finns det en smal markväg åt sydost från en liten by på Österlen. Lund, maj 1993, Elsie Rydsjö. Kapitel 1. Vinden hade bedarrat redan dagen förut, men sjön hävde sig tungt ännu. Det var grov sjö, gammal sjö. Vattenmassorna rörde sig som förväldiga andetag, mäktiga och levande, inte att kämpa emot. Och i djupet långt där nere rörde sig havsbottnen med eget liv. Där välvde och forsade den strömmande sanden, aldrig att tro på, aldrig att lita till. Skepp som för länge sedan förlist på rivlarna utanför kusten vältrades runt och visade för några ögonblick upp sina brutna master och splittrade spant. Sedan öppnade sig bottensanden och slöt på nytt vraken i sin famn. Vitnande ben och hemlighetsfull last kunde skymta där nere i djupet, synas för minuter kanske som längst, innan allt försvann och gömdes i det okända igen. Det var farans kust. Sjöfolket visste det väl, och strandfolket visste det ännu bättre. Därför att det ord som så ofta sagts, det var ett sant ord. Strandat vrak hör strandfolk till. Kustens invånare blickade ut över den väldiga, oroliga ytan, och deras ögon var vaksamma och skarpa. De väntade på vad helst som kunde hända där ute. Den enes död var den andres bröd, och stormens välsignelser tog de gärna emot. Det hade blåst hårt i flera dagar, och större fartyg höll sig ännu väl från land. Den illa medfarna segerbåten var det enda som skulle ha brutit horisonten för en skarpsynte. Men just i denna grå gryning var det ingen som spanade från dynorna. Det var som om sanden ville båten väl. Den bildade en ränna mellan revlarna där kölen fick rum. Den lyfte och vaggade den lilla farkosten närmare stranden och räddningen. Till det samma sand bytte lynne och båten högg hårt i botten. Flickan som satt på toften föll baklänges och slog ryggen i dörken. Hon blev hjälplöst liggande. Hennes händer sökte förgäves något att hålla i, ett grepp som kunde ge stadga. Pojken såg inte den trevande rörelsen. Han hade rest sig upp och spejade in mot stranden. Ingen människa syntes till där inne. Han visste inte om det var på gott eller ont, det att ingen syntes. Nu började sanden och sjön gunga båten tungt i sidled. Det var ingen vältimrad båt, den var bräcklig och illa byggd. Den hade likväl fört dem över Östersjön, och mera vågade väl ingen begära. Om den välbehållde något land, då kunde de kanske ha bytt sig till lite mat och husrum för den. Men den skulle inte nå land. Det knakade redan hotfullt i reling och bord. Det kom ett skrämt läte från flickan som låg kvar på dörken. Det var ett läte som från ett fångat djur. Inget ord, bara ångest. Pojken hörde det inte. Han lyssnade till plankornas hårda knakande och han förstod vad det betydde. Fort tog han av sig alla kläder och sänkte sig ner i vattnet. Det var kallt. Det var så isande kallt att musklerna stelnade i hela hans kropp och han tyckte att luften pressades ur lungorna i en enda hes flämtning. Likväl sträckte han ner fötterna så långt han kunde, trevade efter fotfäste. Han hoppades att de skulle ha kommit tillräckligt långt in mot fast land och räddning. Han visste ingenting om kusten här, visste inte om det var bråddjupt eller långgrunt. Om den jäckande sanden, om de förrädiska bottenhålorna, visste han heller ingenting. Han kunde simma, men flickan kunde det inte. Han var inte säker på att han skulle orka föra henne med sig in mot land.